When you're ready to pop the question, the last thing you want to do is second-guess the ring. At BlueNile.com, you can design a one-of-a-kind ring with the ease and convenience of shopping online. Choose your diamond and setting. When you find the one, you'll get it delivered right to your door. Go to BlueNile.com and use promo code LISTEN to get $50 off your purchase of $500 or more. That's code LISTEN at BlueNile.com for $50 off your purchase. BlueNile.com, code LISTEN.
Hiring for your small business? If you're not looking for professionals on LinkedIn, you're looking in the wrong place. That's like looking for your car keys in a fish tank. LinkedIn helps you hire professionals you can't find anywhere else, even those who aren't actively searching for a new job but might be open to the perfect role. In a given month, over 70% of LinkedIn users don't even visit other leading job sites. So start looking in the right place. With LinkedIn, you can hire professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com/people today.
Vi är sponsrade av Länsförsäkringar, Manne Forsberg, och alla hugade lyssnare där ute i stugorna.
Det stämmer. Jag har lovat mig själv och brutit på ett löftet många gånger att strunta i att falla till föga för så här helt meningslös konsumtion som mina barn ivrigt uppmuntrar mig till. Förr i tiden så var det liksom i butiken, det här som var framme vid kassalinjen, någon typ serietidning som var helt onödig och som de trodde att de var intresserade av men var för små för att bry sig om sen, eller någon liksom plastleksak, eller och nu är det kanske liksom Swish till någon mascara fast de har 30 stycken redan som ligger i drivor på badrumsgolvet. Och jag har räknat på det att om jag har bränt 1,000 kronor sedan barnet föddes på den här meningslösa konsumtionen i månaden, så hade jag kunnat spara ungefär 100,000 kronor var till Iris och Rut.
Ja, det är otroligt.
Alltså det hade ju varit sköna pengar för dem att ha.
Ja, det är mycket i livet som förändras oavsett vad man liksom säger till sig själv eller inte. Och då finns Länsförsäkringar där som trygghet. Jag vill tacka Länsförsäkringar för det här, eller vi vill göra det. Och så vill jag också säga att ni inte får glömma att Länsförsäkringars bank kan hjälpa dig med både lån och sparande. Tack så mycket, Länsförsäkringar. Då är det min tur att hälsa välkommen, för det är jag som klipper den här veckan. Det är en smidig lösning som vi har. Vet lyssnarna det, tror att vi klipper varannan vecka? Och tror att de är intresserade av det?
Nej, jag tror de är helt ointresserade. Det finns kanske någon som har egna podcastambitioner eller som poddar själv som funderar på det. Men annars tror jag det är väldigt ointressant.
Ja, men då säger jag bara välkommen då. Till avsnitt nummer 565. Och idag, Manne, så tänkte jag att vi skulle prata om en krönika som jag läste av Andrev Walden i DN. Men innan jag gör det så...
Jävlar vad han är i ropet nu. Nu såg jag han starta podd med Paris Amiri. Mm. Han har vunnit Augustpriset och han har faktiskt skrivit en helt... Alltså den är ju ruskigt bra. Jävla karar.
Ja, du har läst den. Jag har inte hunnit göra det. Ja. Jag måste ju göra det. För att det känns ju som att det ligger i linje med om en man i min egen ålder skriver en bok som heter Jävla karar, så känns det som att då borde man ju läsa den.
Jag känner igen mig mycket i den. Också, alltså, för jag har ju också haft typ en ganska så här negativ bild av män. Att jag varit präglad av min uppväxt. Att jag tyckte män var liksom obehagliga typer när jag var barn.
Just det.
Och sen så har det följt med mig. Och det är väl någon, en resa som lyssnarna har hängt med på lite grann. Hur jag började hänga i klassiskt manligt kodade miljöer i 30-årsåldern. Och liksom erövrade männen och upptäckte att de kan vara på alla möjliga olika sätt. Men Andrev har ju då vuxit upp. Alltså en mamma som har bytt man väldigt ofta.
Just det.
Och han har behövt förhålla sig till de här ofta väldigt, väldigt obehagliga typerna och även typ kalla dem för pappa.
Okej.
Okay, alltså... Han har kunnat vara med om att liksom han går och lägger sig hos sin mamma i sängen för att hos henne. Och sen så blir han bortburen till sin egen säng av någon främmande kar. Liksom, och så.
Av en främmande kar?
Ja.
För att han vill vara i fred med...
Exakt.
Ja, det är klart. Det kan, man ju, då, det kan ju liksom göra att man får en liten skev bild av det. Jag tänker på en låt av Markus Krunegård som jag kan försöka hitta och spela upp lite ur här. Men jag citerar fritt ur minnet, för då ringer han sin mamma och hon sjunger, hon skriker då jävla karar för att hon också tycker att det är så jobbigt och typ vill inte att han ska bli en sån kar liksom. Här ska vi prata om. Men jag tänker just som mamma, det är ju en sån här grej som man brukar säga. Man lägger mycket krav på mammor när det gäller föräldraskap och sånt. Det finns ju mycket så här skamgrejsimojs och sånt. Men det finns ju en grej som jag tycker är ganska sann och som jag tänker på också, även om jag är pappa. Det är ju att man uppfostrar ju, när man uppfostrar sina söner så uppfostrar man ju, om man nu pratar på gruppnivå och liksom generellt och statistiskt, någon annans make. Motsvarande.
Mm.
Och om man då liksom beter sig på ett visst sätt. Det här slog mig häromdagen när jag pratade med en kompis. För att hon hade en tjejkompis som tyckte det var så tråkigt för att hennes snubbe klädde, han är skitsnygg på jobbet och så här, men när han kommer hem satt han på sig så här noppiga mjukisbyxor och liksom en sunkig t-shirt och liksom bara sunkade ihop. Och då, när hon påtalar här och tycker, kan vi inte liksom försöka piffa lite för varandra, då är hans reaktion är så här, men vadå, tycker du inte om mig som jag är? Och då slog det mig att det är en jävla skillnad mellan att vara i, det här är också när jag tänker på mitt eget äktenskap, alltså en jävla skillnad på att vara i ett äktenskap med någon, alltså som ska vara liksom ens älskare och allt det här, inte bara en familjemedlem, än att vara i en uppväxtsituation. Jag tänker det på mina barn, hur de beter sig hemma. Så är det liksom, de beter sig på ett sätt hemma vilket jag tycker är på ett sätt är okej, även om jag förväntar mig vissa typer av grejer, men det viktigaste för mig är att de uppför sig ute bland folk, och risken är ju, tänker jag, att om
de är ögontjänare.
Ja, men lite, alltså hellre att de är liksom skötsamma i skolan och är artiga och håller upp dörrar och är trevliga med folk som de träffar i liksom skolsituationer eller vänsituationer, än att de är artiga och håller upp dörren för mig och liksom då får upp.
Verkligen, jag minns när Iris var en omvänd ögonkännare, hon var liten, att de var skit klurig och rolig och gullig när hon var hemma, men när man var ute liksom på stan eller på typ ett event så var hon helt galen och fick olika utbrott.
Ja, just det. Ja, men det, så vill man ju liksom inte riktigt ha det. Men då, och då tänkte jag att han kanske har, och många tror jag, att man blandar ihop liksom familjelivet man har när man är vuxen i äktenskapet med det man hade när man var liten och kunde stänga in sig på sitt rum och bete sig lite hur man ville mot sin mamma eller sin pappa, om man nu fick det. Det finns ju inte alla som har haft en sån uppväxt. Det slog mig faktiskt igår när jag fick barnen, ett litet stickspår här. Då hade jag kämpat hjärnet för att jag skulle göra lite fint nu, för det är 1 december idag när vi spelar in det här, och de kom då sista november, och då ville jag liksom att det skulle vara julpyntat 1 december, för det är ju liksom min grej ju. 1 december då får man börja, så att då har jag i veckan liksom förberett, och då hade jag hängt upp liksom julstjärnor i barnens fönster, jag hade satt in så här små silvergranar med kulor i deras rum, satt så här lite små figuriner, alltså tomtegubbar i porslin och så här, du vet, gjort lite jul i deras rum. Och sen så blev jag sen igår på jobbet, så när jag kom hem då var de hemma båda två, och då när jag gick in och skulle säga hej till Manne glatt och öppna dörren, då låg han liksom i sängen och har nu så mycket målbrottsröst och mumlar så mycket som man hör ingenting, och hade slängt julstjärnan på golvet.
För det?
Nej, men jag bara, och då var jag så här, gud, jag får inte bli arg nu, för att det är liksom, jag får inte nu så här, jag får inte göra liksom något konstigt av det här att jag har gjort fint. Jag bara, oj, ligger den på golvet? Han bara, ja, den störde. Vi kollade ut genom fönstret, störde mig. Det var så jävla roligt. Och sen så hade jag gjort, de älskar kebab. Så jag brukar göra liksom, när jag vill vara lite gullig så brukar jag göra kebab. Jag köper så här färdigfryst kebab och såna här libabröd och sen så feferoni och du vet lite sallad, alltså, och kebabsås. Alltså man gör som en kebab hemma liksom. Mm. Och så hade jag gjort det. Och så sa jag, har jag också vant mig nu vid, för jag vill att de ska komma och äta vid bordet. Men jag har kommit fram till nu att det är ingen idé att jag säger
du, du säger det som att man inte, som om andras barn är typ hundar som äter ur skålar runt om i, jag tror de flesta vill att de ska komma till bordet.
Ja, men jag avslöjade igår när jag la honom och låg och pratade att hemma hos mamma äter de aldrig vid bordet. Då äter de liksom vid olika, ja, olika skålar.
Ja, men fan, det minns jag nu när du säger att han haft alltid olika grejer, att han ska sitta och titta på någon skärm med någon svängarm och sen att han ska gå iväg och äta sånt där.
Ja, han är ju lite, jag kallar honom för katt, att man ställer fram en portion mat, så har han ju varit hela sitt liv och så är det lite grann fortfarande. Men jag vill ju att de ska sitta ner, jag vill ju ha att man har, att man ses några minuter per dag vid matbordet och pratar lite grann.
Jag tycker det är rimligt.
Ja, men det tycker jag också. Alltså jag tycker verkligen det är rimligt. Så att, men då har jag lärt mig att för att det inte ska bli konflikt så säger jag till 5-10 minuter innan maten är färdig så att de kan avsluta, för de har ju alltid på med olika matcher. För de spelar ju, de har ju börjat spela Fortnite igen båda två. Och då är det alltid någon jävla turnering eller någon match eller någonting som ska avslutas. Och då känner jag så här, ja, vem är jag, bara komma och dra ur sladden för att nu ska vi äta. Det blir ingen trevlig start på liksom middagen. Så då säger jag liksom, nu är 5-10 minuter kvar, så avsluta matchen ni håller på med, så kommer ni och sätter er vid bordet sen. Och Jojo sa, ja pappa. Och men mannen var så här, kan inte jag få äta på mitt rum? Och då sa jag så här, men gud vad, liksom, jag är ändå så här, det är första kvällen, ni kommer hit, jag har ändå gjort kebab, vi kan väl typ så här sitta ner och äta tillsammans. Han bara, vad fan, hon är på med en turnering här, jag är liksom, ja men, vad fan, kan inte jag äta på mitt rum? Och jag bara, ja det får du väl, så får väl jag och Jojo sitta och äta, men det skulle ju vara kul om du kom. Han bara, ja men fan, kanske kommer då, ja, vad är det för någonting? Jag bara, ja det är kebab, det sa jag förut. Han bara, okej. Och så slutade det med att han kom i alla fall, för att han fick väl lite dåligt samvete och kände väl så här att, ja men det kanske är mysigt ändå. Vilket det var, det blev en jättetrevlig middag. Men jag tänker på så här, så vill man ju inte att han ska vara sen när han är i ett äktenskap med en kvinna. Som då vi säger så här, att hon kanske, det kanske är hennes tur att laga middag. Jag vet inte liksom vad de har för typ av upplägg i sin relation. Hon kanske lagar maten, han kanske tvättar, inte vet jag. Och sen så säger hon så här, nu är maten färdig, och han liksom ligger och mumlar.
Ja, det lät ju optimistiskt med tanke på liksom fortsättningen av det här resonemanget, eller den här mardrömsbilden som du ska måla upp.
Ja, ja, att alltså det vidriga är ju om han, om
det
han
kan
då
också vara så att han inte gör någonting, utan att han bara sitter och gamer.
Ja.
Och nu då så har hon lagat mat.
Men då har jag tänkt att jag ska adressera det här, att det liksom finns en grej att nu är du hemma och vi har liksom en far-son-relation, och den är väldigt speciell på så sätt att jag älskar ju dig villkorslöst. Det har jag ju kommit fram till. Alltså på riktigt har jag kommit fram till att det finns liksom tre personer i den här världen som jag älskar villkorslöst. Alltså som jag liksom, även om jag skulle känna att de inte...
Jag är med på listan.
Nej. De här tre personerna är alltså enda som jag skulle så här ha kvar i mitt liv oavsett vad, och oavsett om jag kände att de dränerade mig. För man vill ju ha människor som ger en energi. Alltså liksom, man känner ju att man har ett utbyte av varandra. Men de enda som jag skulle ha kvar i mitt liv, det är ju mina två barn och mig själv. Alltså,
inte Li.
Nej, inte på det sättet. Alltså för att liksom, du vet, man kan ju välja bort. Alltså om vi säger så här att Li skulle bli liksom helt galen och bara vara helt sjuk i huvudet och jättejobbig mot mig och allting skulle vara stört, då skulle jag ju så här kunna fatta ett beslut. Det skulle ju sitta långt inne, men det är så här, jag klarar inte av att ha det i mitt liv. Men
att
jag menar,
mördar Martin Od.
Ja, det skulle vara jobbigt. Fast de skulle ju kunna göra det och vara schysst mot mig.
Kanske.
Då skulle jag kanske välja bort den. Nej, men du förstår att det är så här, men när det gäller liksom barnen, så då finns man ju där oavsett. Och sen så är det ju min resa som jag har gjort med mig själv, så är det ju också så att jag har lärt mig att jag måste ju ha en relation med mig själv oavsett vad jag tycker om saker som jag gör ibland och hur jag hanterar vissa situationer. Att jag kan ju liksom inte då välja bort mig själv för att jag bara, ja men nu var du jävligt taskig mot dig själv här i 3 dagar, nu väljer jag bort dig själv, för det går inte. Man måste lära sig att leva med sig själv. Så det har jag kommit fram till. Men det är ju en jävla skillnad, för att när man är ett äktenskap och har en relation till någon, så är det ju kan man ju bli bortvald om man inte levererar på en viss nivå. Alltså man kan inte helt slappna av och tänka att det här är helt villkorslöst. För det är inte. Och därmed inte sagt att man inte får så här, du vet, hellre om man har typ ett, om man är på en dålig plats och dåligt humör, att man då kanske säger till sin hustru att man är så här, fy fan vad sur jag är, jag har vaknat på helt fel sida, jag är så jävla tvär, och sen så kanske man bara muttrar lite och går och stänger in sitt rum och är för sig själv. Hellre att man gör så hemma än att man gör så kanske på jobbet, eller om man är på något utvecklingssamtal med barnens lärare, då kanske man måste skärpa sig på ett annat sätt. Så att det är lite balansgång. Men just det här att man bara kommer hem och liksom bara jämt sätter på sig mjukiskläder som är helt noppiga och typ blir lite ful och bara går runt och mumlar för att man tänker så här, jag är hemma, jag måste få mig själv, och älskar du inte mig för den jag är? För det är ju lite respektlöst, tycker jag. Ja, men det här var ju...
Det är ju också så att alltså tonåren är ju verkligen självupptagenhetens tid, märker man.
Gud ja. Gud ja, vad det är det.
Och det är ju... alltså för att det blir också så här med det här liksom nya oberoendet. Alltså barn kanske är rätt självupptagna hela tiden, fast de kan inte liksom blomma ut i det, för de är fortfarande så beroende av sina föräldrar och att vinna deras gunst och få sitta i knät och mysa. Men när det behovet i princip försvinner eller kraftigt reduceras, då kan verkligen själviskheten totalt blomma ut.
Ja, och det är också någonting man måste få ha förståelse för när man liksom hanterar de här tonårsbarnen. Och jag tycker ju att det är ganska roligt att han är så där. Att det blir liksom, det blir väldigt många komiska situationer där han inte liksom beter sig riktigt som man tänker sig att man borde bete sig, och som vuxna inte riktigt beter sig. Men det var inte riktigt det här jag skulle prata om. Jag skulle ju prata om André Walden, och vi har ju tagit upp honom nu här.
Ja, just det.
Att han är så hypad.
Ja, precis.
Och då läste jag, han skriver ju krönikor i DN på...
Han har ju varit med i podd, alltså en av, vi har bara haft två gäster någonsin, va? Tre gäster någonsin, och han är en av dem. Han, det finns ett pappabodsavsnitt på honom.
Är det bara tre gäster? Hade vi inte några stycken där ett tag? Jo, det hade vi. Jag tror vi har haft
David Sundin, André,
Kristoffer Triumf hade början, och sen så hade vi också
fyra.
Han, nu har jag tappat namnet på honom, han som Oscar heter han, Arsjö.
Just det.
Hade vi också som gäst. Så det finns ju några. Pappapodden möter heter de avsnitten. Om ni vill söka på det så kan ni lyssna på gamla intervjuavsnitt när vi träffar folk som vi är lite intresserade av. Men i alla fall, då läste jag hans senaste krönika i DN, och då handlade den om att han, det började med att män inte ger varandra komplimanger, och att han är så fascinerad över att kvinnor gör det, att det finns liksom som en så här kvinno en muntlig en tyst överenskommelse om att man ger varandra beröm. Han har vid flera tillfällen varit ute med sin hustru, och hon har fått beröm från okända kvinnor på allt från sin klänning eller till någon kappa eller till att hon har en fin lugg, och det finns liksom ingen riktig...
Eller det är bara så här att hon är het.
Ja, precis. Och det verkar
wow,
liksom
inte... vilken läcker bit det är, typ av en kvinna som då inte har sexuella ambitioner utan bara liksom känner det på bussen.
Och det verkar också som att de inte har liksom gör det för någon egen vinning, utan de bara gör det för att de liksom vill komplementera. Helt enkelt. Det är inte så här, åh, var du köpt kappan, eller det är inte heller då den här tjejen som tyckte, eller den här kvinnan som tyckte hon var het, det var ju inte så att hon sa det för att hon ville hem och ligga, utan ville ha ut någonting av det. Och då blev han så fascinerad över att det här aldrig skulle hända män, eller aldrig händer honom. Men sen så hade det hänt honom en gång när han stod i charkdisken på Ica, att den 60-åriga mannen bakom charkdisken berömde honom för hans hår. Och han blev jätteobekväm och kände att så här, det här kan jag inte överhuvudtaget hantera, och vet inte alls vad jag ska säga och vet inte alls vad jag ska göra, trots att han har pratat med Björn Hedensjö, psykologen, som också har en podd här på Acast, va? Som heter Dumma människor, som är ganska bra.
Han har faktiskt på. Också varit intervjuad i Pappapodden. Fan, vi har fler än vad jag minns.
Ja, just det, han har ju varit med. Och Och då hade Björn sagt att det är viktigt att lära sig att ta komplimanger. Att man ska se det som en bukett med rosor. Så att man ska liksom inte göra ner sig själv. Om någon säger så här, vilken snygg rock. Då ska man inte säga, den här gamla trasan. Men man ska inte heller säga, men du då? Dina byxor. För att det är samma sak som att man då antingen då slänger rosbuketten. Eller att man ger tillbaks den och springer därifrån typ. Och det skulle man inte göra.
Björn Hedersjö säger också då, alltså att man, den givaren av en komplimang tar en social risk och spänner liksom bågen, så att den är väldigt, väldigt skör. Det är en känslig, delikat situation.
Just det. Och då, det här tycker jag var ganska intressant, för det fick mig att tänka på att två saker. Ett, gud vad jag inte känner igen mig det här. Gud vad jag tycker att jag får komplimanger, och gud vad jag ger komplimanger, och gud vad jag inte tycker är jobbigt att ge komplimanger. Alltså att om jag träffar en man, jag gör ju det hela tiden nu när jag är ute och kör bud, så är jag alltid, det är ju inne i olika restauranger. Det är ofta att jag berömmer män för deras liksom muskler och så här, att de är bitiga och att de är liksom, och sen så att de har just snyggt hår tycker jag är skitkul. Och så här, om det är någon som har alltså kockarna har ju oftast kockade på sig, men det kan ju finnas någon restaurangchef eller någonting motsvarande som går runt, och då kan jag också berömma dem för att de har någon snygg skjort och sådär. Alltså jag är väldigt frikostig med
det. Det tror jag inte att någon är förvånad av. Men vad får du för komplimanger av främmande män då? Jag går åt båda hållen.
Ja, nej, jag tror att det är väl nog så. Alltså om jag ska vara helt ärlig, så är det nog så att det är mer jag som ger beröm. Men jag tycker ju att jag får ändå beröm för mitt hår. Jag får beröm för halsband. Jag kan få beröm för klocka ju ofta. För jag har ju någon sån här Seiko klocka som är någon sån här dykar alltså det är liksom
det är också en sån
remake på någon klocka från en Seiko-klocka, någon dykarklocka från 60-talet som släpptes här. Det är en klassiker att män berömmer klockor, och jag upplever liksom absolut inte något.
Steffo Törnqvist berömmer kanske inte den klockan så mycket.
Nej, Steffo Törnqvist har ju bara, fast Steffo och min relation har blivit så mycket bättre sen jag skilde mig. Det är som att när jag liksom kom ut som singel och levde kanske lite mer vidlyftigt, så är det som att han tittar på mig med en annan blick. Alternativt att det är jag som för mig med en annan säkerhet och liksom tar honom på ett annat sätt. För att förut kunde han ju vara lite bitsk mot mig och vilja lite grann sätta dit mig för att jag är någon ung tupp och jag ska inte tro att jag är någonting. Liksom. Det är han som är herren på täppan. Men nu känner jag att det liksom är att vi är helt jämlika, och där är det ofta att jag går fram nu och är väldigt fysisk med honom och säger så här, gud vilken snygg kavaj du har Steffo, och är lite sådär på. Men han kunde ju förut i alla fall tråka mig för olika grejer, bland annat hade jag ju en Casio-klocka
En stålklocka, den är ju schysst.
Ja, en stålklocka som också var någon replika av någon gammal, fast den var modern, den hade bluetooth, eller den har bluetooth, den är jättebra. Lite jobbig på vintern för att den är solladdad, så att man måste liksom, för att den ska hålla laddningen, så måste man ha en lampa tänd på den på natten för att det är så lite soltimmar, så att den liksom laddar ur annars. Men då kunde han ju tråka mig för att han först trodde att det var någon gammal, riktig, äkta, fin klocka, och sen så när jag säger att det är så här någon replika liksom av någon gammal modell, då bara då typ fnös han lite. Men och jag vill inte fastna vid det här hur män är med komplimanger och liksom hela den biten. Det jag fastnade för, det är att jag känner, för jag tänker att Andrev skriver det här, för han skriver det inte på ett sätt som är att han är ett undantag och är sjuk i huvudet, utan han skriver ju lite generellt om män och komplimanger. Som att det ska vara liksom igenkänning, och att alla män ska typ som läser så här, gud det här är så sant, eller kvinnor bara, och så här är ju alla män, och så kanske det är, men för mig så blev det ju så här, alltså någonting som, alltså typ som att jag läser någonting på grekiska om någon gammal kultur som jag inte, som vagt påminner om min, men som jag inte alls förstår mig på överhuvudtaget. Det blev liksom inte alls den här igenkänningseffekten, utan det blev snarare att jag fick inblick i en värld som jag absolut inte alls kände igen eller kände till, men blev ganska fascinerad och lite kanske chockad. Och då tänkte jag på hur jag i min enfald har trott att det är du och jag håller på med i den här pappapodden. Alltså där vi pratar om våra liv och vi pratar om våra liksom vedermödor och våra problem och våra tankar, att det ska vara liksom igenkänning för många människor som lyssnar på det. Men då slog det mig att om det är så att jag läser det här och han tror att det ska vara igenkänning och jag känner tvärtom att det är så här, gud, det här känner jag verkligen inte igen, så måste det ju vara så att det är otroligt många som lyssnar på podden som tycker att vi är värsta freaksen, eller i alla fall jag, men att det är underhållande. Men,
har du inte insett det? Alltså, det från avsnittet av Macfitta så var det, var ju liksom så här, det var väl det som var uspen, att framförallt liksom knasiga Nisse.
Jaha.
Som försöker leva liksom, staka ut sitt liv på ett straight sätt fast den är knasboll.
Jaha, ja, jag liksom
det
tänkte...
tror jag. Så har jag känt i alla fall med det.
Jag liksom tänkt att det är att, så här, att det är
igenkänning.
Att det är liksom igenkänning, att folk säger, ja, så här är det verkligen. Han sätter verkligen fingret på hur det är. Men sen så fick jag en helt ny bild av vad jag egentligen håller på med. Och jag känner mig, tänk om jag är så här, du vet, som förr i tiden när det var såna freakshows med liksom, när man åkte runt med kortväxta eller kvinnor med skägg eller någon som hade tre armar eller någon man som hade en lång svanskota så att han var liksom ett levande troll, eller mannen med svans, eller så här, någon som var hårig över hela kroppen och var den felande länken mellan apa och människa. Alltså liksom såna freakshows grejer tänk om jag är en sån i mångas ögon, att jag liksom skulle ställas ut då.
Om det skulle vara så?
Ja, lite blir ju det. Det blir lite av en chock. Blir det ju. Och att man då, att det blir helt plötsligt, tänk om folk inte skrattar med mig utan skrattar åt mig när de lyssnar. Men då tänkte jag på en del grejer som man har pratat om. Till exempel så, jag kommer ihåg, alltså mycket av mina utbrott som jag har fått genom åren. Jag minns ju en klassiker. Det var ju långt innan jag hade gått in i väggen och liksom fått någon slags ADHD-diagnos och ja, men i alla fall, och då var det ett utbrott då för en massa år sedan då, innan allt det här, när jag kastade en glass i fönstret på bilen när vi satt och skulle åka på en utflykt en lördag morgon, för jag hade någon sån här inre kamp och inre stress. Och mackfitta har vi ju också.
Och sen också på Gotland, att du hatar den här jävla fittfamiljen och sådär.
Just
det. Vid någon grusväg typ.
Och sen också så här, när jag också för många år sedan beskrev hur jag, det tänker jag inte gå in på igen, för jag har växt ifrån det, men hur jag hanterade rengöringen av mig själv efter uträttade behov av tarmtyp. Att det liksom är att jag har hållit på och lämnat ut olika saker för att jag har tänkt att så här, att det ska vara lite igenkänning, att det ska vara lite roligt. Och han är så ärlig, gud vad kul att han säger det som vi alla gör, medan det då egentligen då är att ingen gör det.
Jag har inte fattat att du har trott att det är igenkänning. Nej. Jag hade tänkt att så här, absolut självutlämnande, men också någon slags chockvärde.
Men har du inte tänkt någonting när du berättar så? Har du också tänkt att det bara ska vara igenkänning?
Jag har inte tänkt som igenkänning, och jag märker, det har jag ju märkt på dig, för du har ju alltid tyckt att jag är sjuk. Alltså det var ju, jag lyssnade om på podden här om året. Alltså du var ju liksom så här nästan upprörd när jag pratade om att jag gjorde olika karaktärer för barnen.
Just det.
Så tyckte du inte att det var liksom igenkänd. Du tyckte det var obehagligt och liksom lite stört.
Ja, just det.
Så jag har aldrig, tror jag, efter första avsnitt med dig känt att jag kan söka igenkänning. För du så tydligt har visat att du i alla fall tycker att jag är en störd individ. Och också att jag har haft så svårt med... Alltså när jag har ju berättat om typ så här att jag inte kan hantera någonting, att jag typ inte har något bankomatkort, att vi inte kunde låsa dörren på ett år för att jag inte hade någon nyckel och sånt. Då har inte jag riktigt tänkt att nu talar jag till alla som inte har låst sin ytterdörr på ett år för att de inte har någon nyckel, utan jag har nog mer tänkt att det är utlämnande, men att de flesta slipper ha det så faktiskt.
Men det här är jävligt spännande.
Och jag har nog också tänkt att det är därför som folk gillar att lyssna på oss. För att vi är liksom på samhällets botten, eller på sig, men så är det inte, men att vi att vi kämpar så mycket med sånt som folk har så lätt för.
Men det här är ju intressant, mannen, för att det här är ju exakt den resan som jag har gjort. Alltså, för jag har ju trott att, alltså, min resa liksom till där jag är idag har ju varit att jag har trott att alla har det som jag, och att det är jävligt jobbigt och svårt och vidrigt allting, och att livet är liksom jobbigt och svårt, men sen så ibland är det kul. Och jag har tänkt liksom att så tänker alla.
Och det ska du inte ta bort helt, för du får liksom inte gå hela varvet runt, för att folk kämpar ju hela tiden med hur många saker som helst liksom.
Jo, men jag, det som jag har förstått nu
och har alla möjliga olika psykiska problem och barn som liksom är katastrof och sjuk, du vet, hela tiden.
Ja, för om man tar upp då folk som har psykiska problem, då är det ju ändå sådana som känner igen sig till viss del i mitt beteende, tänker jag. Det som har slagit mig är ju att de flesta människor har ju inte det, utan de flesta människor kan ha jobbiga saker i livet, att det händer jobbiga saker, alltså som du säger, man har barn som har diverse olika problem, eller man har närstående som har problem, eller att det är liksom yttre faktorer som gör att det blir jobbigt, men att grunden är ändå att livet är helt okej. Men sen så kan det vara en massa yttre grejer. Jag har ju tänkt att livet är ett helvete och sen så ibland är det roligt på grund av yttre faktorer. Förstår du vad jag menar? Och så har jag tänkt att det är så har jag tänkt i min enfald att de flesta har det, för att jag lite grann har identifierat mig med Fattig bonddräng eller Ivar och Johanssons uppväxtromaner eller liksom Nils Ferlins dikter om att om många klörta lyktor, och sen så slocknar lyktorna i takt med att livet går, och till slut så kommer man fram till att det liksom är det är inte så jävla mycket klörta lyktor i livet, men det funkar ändå. Eller Fattig beundring då, att man kämpar på och till slut får man dö. Och då har jag tänkt, ja men det är väl så här det är. Men sen så har jag förstått liksom att de flesta har det inte så. Och det har ju varit en uppenbarelse för mig. Medan det känns som att du har ändå förstått att de flesta människor har koll på nycklarna, eller liksom har ugnen, ugnshandtaget kvar och fixar sådana där problem, eller behöver inte böja sig över hela bilen för att öppna bakluckan. Och det där gör ju att det är det som har varit mitt stora problem, tycker jag, alltså innan jag tog tag i det, för att jag tänkte att jag har ju inga problem, vem är jag att hålla på, för jag tänker att så här har ju alla det. Alla har det jävligt jobbigt. Men sen så har jag förstått att många har inte så jobbigt. Att det inte är så jobbigt att bara vara människa. Typ. Men...
Nej, det är så jävla svårt det där. För å ena sidan så har du ju rätt i att de flesta klarar vardagen med en mycket större lätthet kanske än vad du har gjort då, eller vad jag också har gjort. Men samtidigt så, om man så här tittar på... Jag skickade en DN-artikel till dig om förskrivningen av ADHD. Men tänk om vi... då kopplar dina problem till ADHD, så är det ju så att det är, verkar vara otroligt många som har ADHD.
Ja, fast det ändå, om man tittar om på procentsatsen på hur många som får diagnosen, så är det fortfarande så att det är en majoritet av mänskligheten som inte har det.
Nej, verkligen. Men om man tar in då andra saker som depression och sådär, så blir det ju en rätt stor del av befolkningen som inte rör sig med någon vidare lätthet inom tillvaron.
Men jag tänker att det finns ju, när det gäller just depressioner, så finns det ju sådana som är liksom inifrån kommande, att det liksom är något rejält kemiskt problem liksom i hjärnan. Men sen så finns det ju också depressioner, om man pratar om utmattningsdepressioner och annat, som kommer på grund av yttre påverkan. Att man är liksom en person som är stabil och lugn och trygg, men sen så är livet så jävla taskigt mot en, så att det blir ett helvete i alla fall. Och båda två ger ju liksom samma resultat på något vis. Och det går ju inte att blanda in ADHD i det, så att säga, för att man är med om massa jobbiga saker. Sen, för där kan jag ju tänka att det, menar, att det är många som idag också får depressioner både av yttre påverkan men också av inre, för att också prata om det på ett helt annat sätt. Jag tänker ju på min familj, och jag tänker på Nils Ferlin, jag tänker på olika sådana personer som man läst om i historien. Hade de levt idag, så hade de ju antagligen sluppit de värsta problemen. Alltså, för att när jag tänker på Nils Ferlins just dikt Klörta lyktor, så är det ju så här, fy fan vad vidrigt att liksom känna att lyktorna slocknar, och att det liksom är grått och tråkigt, men att det går ändå. När, och så, då tänker jag ju på min farfar jättemycket, som ju liksom satt de sista 25 åren i sitt liv och självmedicinerade hemma och drack liksom starkvin och kollade på TV hela dagarna och gjorde ingenting, för att han liksom var ju deprimerad. Och det är ju, den var ju inte av yttre påverkan, utan det kom ju inifrån honom. Men att då så fanns det ju inga begrepp för det här. Det fanns liksom inga mediciner han kunde få, som han kunde ta hjälp av, utan han bara förlikades med det här faktumet och gjorde det bästa han kunde av situationen, vilket då gjorde att han levde liksom ganska isolerad och med bara såna här gamla 40-tals, 50-tals filmer från hans ungdom som sällskap i 25 år. Och det är ju skittråkigt, så vill man ju inte att det ska vara. Och då tänker jag att det är ju så himla bra då att det idag finns ett språk för det här, och det finns ett begrepp, och det finns liksom diagnoser som gör att man faktiskt kan leva och känna att man får ut det man vill av livet, och att de kulörta lyktorna faktiskt inte slocknar än efter den, utan de är tända. Sen kan ibland en lampa gå sönder, men att man då kan laga den på liksom livets väg. Det tycker jag är otroligt härligt.
Ja.
Vindlande resonemang.
Slutsats då? Är det då igenkänning eller inte igenkänning det du håller på med?
Nej, jag tror att det är ju då inte igenkänning för det stora flertalet, utan det är ju då en freakshow för det stora flertalet. Men sen så finns det en och annan kortväxt, hårig med svans som lyssnar på våran podd och som känner igen sig i det här freaket och kanske förhoppningsvis blir lite behjälpt av det och tänker att när jag säger att livet kanske kan bestå av fler kulörta lyktor än slocknade trots allt, så tar de till sig det och söker hjälp och för sina problem, så att säga. Så jag tror att det är väl det jag kommer fram till, att det är liksom en blandning då av freakshow och igenkänning.
Want flexibility? Take yoga. Want flexibility with your health insurance? Check out United Healthcare Insurance Plans. Underwritten by Golden Rule Insurance Company, they offer flexible, budget-friendly medical, dental, and vision coverage that may be right for you. More at uh1.com.
I'm Sandra, and I'm just the professional your small business was looking for. But you didn't hire me, because you didn't use LinkedIn Jobs. LinkedIn has professionals you can't find anywhere else, including those who aren't actively looking for a new job, but might be open to the perfect role, like me.
In a given month, over 70% of LinkedIn users don't visit other leading job sites. So if you're not looking on LinkedIn, you'll miss out on great candidates like Sandra. Start hiring professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com/people today.
Jag provade på ditt liv i morse.
Mm-hmm.
Alltså livet som frånskild.
Ja. Oh.
För att Sara är på konferens, och så kom jag på att det är den 1 december idag när vi spelar in.
Mm.
Och jag kom på, alltså min ryggmärgsreflex, alltså på månaderna, det är ju att sova med Adrian så länge som möjligt. Och då brukar barnen typ ha dragit, de stora barnen.
Mm.
Och sen lämna honom i lugn och ro.
Just det.
Nu fick jag liksom tänka ut, alltså jag fick ställa en jättetidig klocka och gå upp och tända ljus och alltså fixa det här känslomässiga arbetet, för att jag insåg att det kommer inte ske av sig själv, eller att det kommer bli väldigt tråkigt om vi inte har det här, titta på julkalendern grejen.
Just det.
Och det hade nästan glömt det. Alltså det är som ett återkommande tema. För jag gillar ju att sova lite längre på morgonen.
Mm.
Alltså till typ 7.30.
Mm.
Men jag hade glömt att hela december ruckas ju den rutinen, för att vi måste titta, vad var det i morse? Typ 6.40. Nej, inte så tidigt. 7. Jo, precis. Nej, vänta.
Jag är inte 7.00 den här.
Alltså det finns ju på Play, så det väljer man ju själv.
Jo, men varför vill ni då kolla på den just då?
Alltså den senaste tiden som är möjlig. Men okay. Barnen ändå ska in till skolan.
Mm.
Jo, just det. Rut går hemifrån 7.30. Och så måste vi hinna titta innan det.
Just det.
Så jag tror vi började titta så här 6:50 eller någonting. Och det är ju en enorm utmaning för mig. Och sen så måste jag ju gå upp då innan och så här kanske ta fram lite pepparkakor och ljus och sånt.
Just det.
Men helvete vad värt det. Har du sett den?
Nej, men lite kort kan jag berätta om min morgon då. Jag var också i skilsmässomorgon med barnen. Och,
ja, du, det är mer standard
ja,
för dig.
Ja, och det var ju första dagen då. Eftersom ni fredag vi spelade in första morgonen. Och den startade 8.06 av att Jojo väckte mig och frågade vad klockan var om inte han skulle gå till skolan. För att jag hade för första gången, jag kan inte minnas när jag gjort det, glömt att ställa alarm igår. Så att vi fick en, det blev ingen mysig ljusmorgon med liksom julkalender som jag hade planerat, utan det blev...
Men bara... ni brukar också ha en sån grej, eller att ni tittar gud, på det på morgonen tillsammans.
Gud ja, ja, gud ja. Nu vet jag inte riktigt hur den där killen med, som kastar julstjärnor omkring sig kommer ställa sig till det här, men jag kommer absolut göra det med Jojo i alla fall. Han får gärna vara med om han vill. Han är inbjuden. Mm. Han har en stående inbjudan.
Jag minns nu att... min lilla kille som också kastar saker omkring sig, förra året hade han ju precis lärt sig att gå längs möbler och att dra ner och rycka ner allting.
Ja, ja, ja.
Nu var det lite lättare, men däremot så du vet, alla de här ljusen och fotogenlampor och sånt där, kände jag ändå att jag inte kunde ha på vårt låga soffbord utan behöver ställa runt omkring.
Ja, jag fattar. Ja, men det är väl svårt.
Nej, men jag ger mig själv med, alltså, sen var det så här, jag fick leta fram någon julkalender och sådär, men jag behövde ändå konsultera Sara. Det är hon som har tänkt ut att barnen ska ha, du vet, adventskalendrar och sådär. Mm. Så att det var väl, jag känner mig fortfarande ganska mycket som en Åsa Linderborgs pappa typ. Ja, ja. Som liksom spelar en roll för att det ska funka. Så att det blev mysigt, barnen köpte allting så här, men jag spelade en lite grann en roll som låg en liten bit ifrån mig ändå.
Men trivdes du i den rollen då?
Ja, men jag blev liksom så nervös av den, och det kändes som att det smittade av sig på Adrian också, för han sov tillsammans med mig. Vi brukar sova till 7:30. Han vaknade liksom 6 av sig själv, som han aldrig gör. Så jag utstrålade någon nervositet. Det här var liksom min stora show. Imorgon kommer Sara hem igen, så att då kan hon
tända ljusen
för lite av det där. Ja, precis. Sånt som kvinnor är så jävla bra på. Tända alltså, ljus.
Sjukt bra på att tända ljus. De har liksom
mycket bra teknik.
Ja.
Ja, eller hur? Men sen så en annan sak som jag måste rapportera då innan vi
men vad tyckte barnen då? Du sa att de var nöjda.
Nej, alltså, det var med beröm godkänt. Och jag säger det, pepparkakorna hade faktiskt Rut bakat igår.
Oj, 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 oj.
Som vi åt. Så att barnen var ju liksom involverade. Ah, i och för sig, du, jag hade också glömt att köpa mjölk, så vi kunde inte göra varm choklad. Jag kanske ljög i inledningen och sa varm choklad, men det var bara på tankeplanet. Det fick bli te istället till dem och kaffe till mig.
Ja, ja.
Nej, men 7 av 10.
Men alltså 7 av 10, om man då inräknar, om 10 då är Sara, fick du 7 av 10, eller var det 7 av 10 på manneskalan så att säga?
Nej, på Saraskalan då blir det.
Ja, det måste man ändå säga, var ju jättegodkänt. Men är det här någonting du kommer fortsätta med, eller kommer du låta nu Sara när hon kommer hem ta över det bara rakt av?
Nej, jag kommer nog alltså jag kommer ju ställa klockan och gå upp, så det blir den som är uppe först som kommer. Alltså jag minns i och för sig fan, vad minnen som ligger typ delvis förträngda. Dels kommer jag ju på det här nu med den lilla pojken som gick runt i bordet och drog ner allting och hur jobbigt det var. Men sen så minns jag också att jag faktiskt tog Saras grej förra året och typ så här värmde lussebullar på ovanpå brödrosten och sånt.
Just det.
Och att hon tyckte det var trevligt av mig typ 2 dagar. Men sen så tyckte hon att jag klampade in på hennes revir.
Mm.
Alltså det var liksom inte riktigt någon så här hjälp som hon har typ efterfrågat överhuvudtaget.
Nej.
Utan jag tror mer att jag ska gå upp och göra kanske liksom kaffe, så att hon får, jag ska liksom inte roffa åt med det här, för så blir det kanske när jag tänker att jag är dålig på att göra den här grejen, så har det bra på den, att jag tänker att så här, nu ska jag vara duktig genom att ta över den. Fast det kanske inte alls är efterfrågat man ska ta över.
Nej, och det som jag har varit inne på ju, och mycket också i min personliga utveckling, alltså att tänka tennis. Att om man har en bra forehand men en dålig backhand, så ska man ju liksom inte fokusera på sin dåliga backhand och försöka göra den jättebra, utan då ska man ju fokusera på sin forehand. Så att den blir den bästa forehanden i världen. Och lite så kan man ju tänka här också, att du ska liksom förfina det som du är grym på. Och verkligen...
Men det beror lite på, för om man tänker att det jag är... Det beror på hur långt man drar det resonemanget. För då skulle jag kunna tänka sig, nej men Sara har så otroligt bra forehand som är att vara uppe och titta på julkalendern med barnen så att jag kan fortsätta sova och missa hela grejen. Alltså det skulle ju vara förödande.
Ja, fast det är ju inte samma grej. Alltså det jag menar, du kan ju stå och slå backhand mot hennes forehand. Ni kan ju köra raka slag. Förstår vad jag menar? Om du har en grym backhand och hon har en grym forehand, så kan ju hon stå vid på ena sidan och slå en forehand, fast man slår dem inte cross utan man slår dem rakt, och så svarar du med en backhand. Så att du ska ju göra det du är bra på under den här stunden, och så då är det ju viktigt
är bra på någonting.
Ja, men det är ju det du måste då komma fram till. Vad är du duktig på där? Det kanske är att leka med Adrian, det kanske är att göra olika karaktärer, det kanske är, förstår du vad jag menar? Alltså att man hittar det som man är duktig på, som bidrar, så att man kompletterar varandra. Det är väl jätteviktigt. Och det, där tycker jag ju, som varande relationsexpert i TV4s Nyhetsmorgon, så tycker jag väl att det där är en grej som man kan ta upp.
Poddar och skribent är du där ju.
Nej, nu är jag relationsexpert. Eller är jag poddar och skribent? Står det fortfarande?
Poddar och skribent.
Ja. Men då tycker jag ju, som poddar och skribent och verksam som relationsexpert i Nyhetsmorgon, så tycker jag att det är viktigt i varje relation att man diskuterar igenom de här grejerna. Och så här, vad är en styrkor, vad är en svagheter, och vad, liksom, vad ska man förfina och vad kan man liksom behöva jobba lite mer på? Ska man samtala om på ett lugnt och fint sätt, inte när man är i liksom affekt och osams, utan man ska göra över kanske en kopp alkoholfri givetvis, glögg, mugg med lite russin och mandlar i om man tycker om det, och en pepparkaka som något av barnen har bakat, kanske en lussebulle som man har gjort tillsammans. Lussebullen får gärna vara format som en snopp, det är kul.
Det låter som en bra grej. Sen så en annan sak som hände idag, det var att jag fick dagtidslämna på mina lämningar. De brukar ju ändå vara på kvällstid. Nu skulle jag lämna på dagtid för att Iris skulle till Göteborg. Jag lämnade inte i Göteborg utan i Västerdropshallen.
Jaha, jag trodde det var på dagis eller förskolan. Men du menar alltså...
Nej, där lämnar jag ju. Ja. Men det gör jag numera löpande. Det är jävligt moddigt underlag. Men jag kommer på att förut så lämnade jag Adrian med bil. Men det är väldigt mycket otrevligare än att springa. För om man springer så tar det lagom lång tid. Med bilen tar det 3 minuter. Och att springa tar typ drygt 10 minuter. Ja. Och det är en bättre tidsrymd med drygt 10 minuter. Och också så när jag kör vagnen, då är det mer att vi ser samma saker och kan prata om dem.
Just
men
det.
Bilen så har vi lite annat blickfång. Plus att det känns lite fräschare att inte hålla på att spruta avgaser för så korta onödiga resor. Men
vadå, du är ju en sån här gubbe som, vad var det vi pratade om för några avsnitt sen, att dina barn
anti-Greta-gubben. Nej, men det tycker inte jag att jag är, utan det säger ju de att jag är, för att de förstår att det är det värsta jag kan tänka mig att bli.
Ja, just det.
Ja, så det är ju inte liksom så här. Förresten så har jag märkt att även Ruts kompisar, de är födda 2013 som hon själv, och de är ju kraftiga bakåtsträvare alltså. De är ju anti-Greta-tanter. Dels så hatar de papperssugrör, precis som jag. Och sen så säger de dagis, vilket är helt sjukt, för även när de gick på det så hette det ju förskola.
Ja, jag och sen har en annan märkt en tendens att folk säger dagis i allt större utsträckning.
Ja, det kanske är så. Alltså det är helt otroligt att 10-åriga tjejer säger dagis. När de visar förskola, deras föräldrar. Men sen också så, när någon sjunger den här I ett hus vid skogen slut. Det moderna och nya och politiskt korrekta, det är att sjunga Annars fångar jägaren mig.
Just det.
Men de sjunger Annars skjuter jägaren mig.
Jaha. Men det har jag ju också alltid skjutit. Det tyckte jag var väldigt roligt med barnen, för då kunde man göra värsta grejen av att man höll i geväret, och då tyckte barnen att det var lite kul, i alla fall mina pojkar.
Fast man kan ju fånga barnet, du vet, kittar det lite också.
Ja. Jag gjorde mer som att jag la mig i färdig, kommer jag inte ihåg termen, färdig skjutställning, liggande med ena benet uppdraget och armarna liksom, ja, som man gör när man ligger ner och skjuter.
Ja, nej, du och tjejer födda 2013 är så här gammeldagsa, men inte jag. I alla fall, jag skulle lämna Iris, och det är en ganska delikat situation apropå vad man är bra och dålig på. När hon ska packa inför en helg i Göteborg där hon ska tävla på en stor tävling. Hon har fått en packlista, och jag frågade henne bara då så här: Iris, känner du att du har koll på läget och situationen med packning och sånt där, eller är det någonting som du vill ha hjälp med, som du vill att jag liksom kollar? Hon sa att hon inte behövde någon hjälp. Det enda vi kom fram till att jag skulle hjälp med, det är att jag skulle köpa mat till henne som hon skulle ha på bussresan ner, och typ någon läsk och så här. Så det skötte jag. Det är ändå helt sjukt att jag bara, det går nog bra, men att jag kanske litar för mycket på det. Jag har ingen kontroll. Jag har liksom inte kollat hennes packning eller förhört henne på packlistan eller någonting, utan då låter jag henne verkligen sköta allting själv. Men sen då så skulle jag skjutsa henne, och sen så hann vi 4 minuter, och så frågade jag henne om hon hade med sig väskan. Lite skämtsamt frågade. Men hon hade glömt sin väska då. Hon hade bara med sig en kudde. Det var ju jävligt roligt. Då borde jag ju skratta lite och tillbaka. Men då blev jag arg. Jag tror kanske att jag blev mest arg på mig själv för att jag inte hade bättre koll själv. Jag borde ju vara lite mer föräldralik, som var så här: nu stoppar vi in väskan här och sånt där. Alltså borde ju sett att hon sätter sig i bilen med bara en kudde. Men jag lät det gå ut över henne. Sen blev vi lite sena. Och sen skulle vi hämta upp en kompis. Och den kompisen behövde vi vänta ganska länge på gatan. Och då var jag sur också. Fast inte inför kompisen, utan bara inför Iris, innan kompisen kom. Så det var som att jag förstörde lite. Alltså här har man chansen. Du vet hur mycket jag gillar skjutsningar. Och så är det en dagtidsskjutsning, vilket är ovanligt. Så känns det som att jag brände lite grann. Så där ger jag mig själv bara 3 av 10.
Men då kanske är så att du ska hålla dig till kvällsskjutsningarna. Att det är det som är din grej.
Det kanske är så.
Dagskjutsningar är liksom inte samma grej. Då ska du springa till dagis-förskolan då. Om du ska lämna dagtid. Och sen så på kvällarna så ska du hålla dig till bilen.
Just det, jag gjorde också en jävligt dålig grej, som var att jag vill ha beröm för skjutsningen redan på förhand. Alltså jag sa det så här: Iris, vet du, jag kommer kunna skjutsa dig på fredag, fast det är mitt på dagen. Jag kommer jobba hemma då. Och så väntade jag med stående ovationer. Men hon sa bara artigt att ja, schysst. Och sen så sa jag också idag: du, det är väl inte många som kör sina barn till Västerdropshallen. Men det visade sig att det var alla. Så inte heller där. Eller där kan man ju också noll. Plus att det blir lite pinsamt att jag liksom sökte beröm där.
Alltså jag tycker ju att... Eller det som jag är nyfiken på nu är om folk känner igen sig i det här. Eller om de tycker att det är en freakshow.
Det du beskriver. Nej, de tycker det är freakshow. Är jag ganska säker på igen.
Ja, det är din självbild att du är ett freak.
Ja, men alltså... Ett freak som... tycker om sig själv och som är omtyckt av många andra också. Så det är helt okej.
Ja, det är väl det bästa. Bästa grejen. Självinsikt, men ändå själv... alltså det är jobbigt om man har självinsikt och tänker att på grund av hur jag är så hatar alla mig. Det är väl en dålig självinsikt. Ja. Men en bra självinsikt är väl... jag är lite speciell, men folk gillar mig ändå. Det är väl bra.
Ja, men i vissa fall stämmer det väl liksom att självinsikten är on point. Alla hatar mig för att jag är som jag är. Och då, det är tråkigt om man inte har något verktyg att förändra det då.
Ja, usch. Aj, gud.
Jag tror att vi säger så för den här veckan. Ni får gärna kommentera, alltså kanske lättast att skriva ett DM till oss på Instagram eller på pappapoddens Instagram. Om ni känner ni igen er i våra berättelser, eller är det mer liksom roligt chockvärde att vi är så knäppa som vi faktiskt är.
Just det. Skriv det till oss. Vi kan göra en liten omröstning om det kanske i avsnittspuffen.
Men det är ändå roligt om ni skriver, för då får man ju höra motiveringen.
Just det är sant. Bra, jättebra. Skriv in och berätta hur ni känner. Ha en jättefin vecka.
Hej då.
Jag skulle springa efter, men trampa snett. Ibland gör man fel, ibland gör man rätt. Hon skrek stanna bilen, kom igen, bestämde sig. Stängde dörren och tänkte sen. Och när jag tänker efter, så här långt efter, så kan se hur fel det blev. Ibland gör man rätt, ibland gör man fel. Lev med det. Ibland gör man rätt, ibland gör man fel. Lev med det. Det är inte hur man har det, det är hur man tar det. När man längtar tar saker tid. Det är något mellan oss och världen. För långsamt, för snabbt, men aldrig i takt. Vi vill ju bara andas, sova och andas om vart.
gjort annat, inget mer. Ibland gör man rätt, ibland gör man fel. Lev med det. Ibland gör man rätt, ibland gör man fel. Lev med det. Du tittar i en atlas, bläddrar och gråter. Vad är det med dig, säger du? Alla kartor och städer, vatten och platser som vi aldrig ska få se. Det halt och farligt, men vi måste få luft på promenad i vår gamla hemstad. På juldagen alla svarar att allt är bra. Vet du vad? Jag skulle till Prag men hamna i Polen och träffa Ted. Och nu ska vi ha barn och jag skattar mig lycklig som körde fel. När jag vet hur rätt det blir. Ibland gör man rätt, ibland gör man fel. Tiden som jag vilat och velat, vilat och väntat och kastat bort. Inte nu, kanske sen kommer jag också tycka att allt dåligt för med sig något gott.
Tired of ads intruding into your favorite comedy podcasts? Good news! Ad-free listening is available on Amazon Music for all the music plus top podcasts included with your Prime membership. Dive into a world of laughs by downloading the Amazon Music app for free or go to amazon.com/comedyadfree. That's amazon.com/comedyadfree to catch up on the latest episodes without the ads.
Hi, I'm Daniel, founder of Pretty Litter. Cats and cat owners deserve better than any old-fashioned litter. That's why I teamed up with scientists and veterinarians to create Pretty Litter. Its innovative crystal formula has superior odor control and weighs up to 80% less than clay litter. Pretty Litter even monitors health by changing colors to help detect early signs of potential illness. It's the world's smartest kitty litter.
Go to prettylitter.com and use code ACAST for 20% off your first order and a free cat toy. Terms and conditions apply. See site for details.